Herre, tack för att du vill ha lagt ord på hennes hjärta och att du vill också leda henne närmare dig, Herre. Låt henne få känna sig så trygg i din närvaro att den helige ande får tala genom henne ut till oss. Öppna våra öron, öppna våra ögon och våra hjärtan för vad du vill säga genom Ellen idag, Herre. Tack för att du vill välsigna henne och ge henne rikligt med trygghet och mod och kraft, Herre. I Jesu namn, amen. Varsågod, Ellen.
Nu är ju ni väldigt svenska här. Ni sitter jätteutspritt, så kan inte ni hoppa fram, ni som sitter längre bak, och klämma ihop er lite. Som predikant får man ta sig vissa friheter. Så ta er fram lite. Bra, vad duktiga ni är på att lyssna på mina instruktioner. Jag ska ju på predika för er idag. Ellen heter jag, som Hanna sa. Jag är 17 år och ska börja trean på gymnasiet till hösten. Vi har redan bett för predikan, så att jag tänker att jag kör igång på direkten. Jag ska få predika kring temat efterföljelse. Och när jag fick reda på att det var just det här temat jag skulle predika kring, så blev jag väldigt glad, för att efterföljelse är någonting jag brinner för. Vi följer ju kyrkårets tema nu på sommaren, och till varje söndag så hör 4 olika bibeltexter till. Jag kommer inte predika utifrån dem idag, men jag har läst dem, och vad jag kommer till för slutsats efter att ha läst dem är att frågan inte är om vi är kallade till efterföljelse eller inte. Frågan är snarare hur vår efterföljelse till Jesus ska se ut. Och det är det jag kommer att prata om i den här predikan. För Jesus, han säger redan i Markus evangeliets första kapitel: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Vi som kristna är kallade till att följa Jesus. Inte till att följa en ideologi eller till att följa en lära eller ett levnadssätt. Utan vi är kallade till att följa en person, och den personen är Jesus. Också ordningen på de här orden i versen tycker jag är viktiga. För först så är vi kallade till Jesus, och sen så ska han göra oss till människofiskare. Vi får komma till Jesus, och sen så är det han som får hjälpa oss. Jag kommer fokusera ganska mycket på hur vår efterföljelse till Jesus ser ut i förhållande till andra i den här predikan. Men jag måste börja med att lägga en grund, och den grunden är Jesus. För att det kan vara lätt att man tänker att man är en duktigare kristen om man gör ditt eller datt. Men vi är kallade till efterföljelse till Jesus, och då är det också han som ska vara vår utgångspunkt i vår efterföljelse och i allt som vi tar oss an. För om vi gör allt det där goda med en annan inställning än att Jesus ska bli ärad och upphöjd, då blir det fel. När vi hade temat följ mig här på väggen innan, så kommer jag till slutsatsen att vi först är kallade till Jesus, och allt det där andra, det kommer sen. Jesus säger liksom: tja, jag är fantastisk. När du har förstått det så kan du gå och älska andra. Och nu vill jag se en bild här ovanför mig, om jag kan få det. Här så ser ni en bild på ett hjärta. Vi ser ett inflöde och vi ser ett utflöde. För det är nämligen så att för att kunna flöda ut så måste vi också flöda in någonstans ifrån. Relationen med Jesus är alltså avgörande för vårt utflöde, vårt missionella liv. Och det är i den egna och i den gemensamma andakten som vi förstår hur fantastisk Gud är och varför vi vill följa honom. Bibelläsningen och bönen måste således vara centrala för en kristens persons liv. Jag kan inte nog betona att din och min efterföljelse bottnar i och utgår från Jesus. Och det hoppas jag att ni har förstått vid det här laget. Att umgås med Jesus är också ganska smart om man vill ta reda på hur resten av efterföljelsen ska se ut. Och det är det jag tänker att vi ska göra tillsammans. Vi ska läsa från Johannes evangeliets 4:e kapitel om kvinnan vid Sykars brunn. Om ni vill så kan ni få ställa er upp så ni får sträcka upp era ben. Men ni behöver inte göra alls som jag säger om ni inte vill. Texten kommer kanske komma upp här bakom mig. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén, vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gavs till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring 6:e timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgicks nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Och jag fortsätter från vers 19. Kvinnan sade, Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Gud ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer så ska han berätta allt för oss. Jesus sa det till henne, det är jag, den som talar med dig. Nu kan ni få sätta er ner igen. I en kommentar från Kärnbibeln så står det att Jesus i den här bibeltexten går emot både kulturella och religiösa regler och lagar. För det första så pratar Jesus med en kvinna, och det gjorde man inte på den här tiden. Och till råga på allt så är den här kvinnan samarisk, och judar som Jesus var och samarier umgicks inte. Han drack även ur ett samariskt kärl, och det ansågs vara orent. Så om vi ska studera, hur handlar Jesus i den här texten? Då kan vi konstatera att han bryter mot dåtidens kulturella lagar. Och kanske är det någonting som vi också behöver göra idag. Kanske är det så att vi borde våga sticka ut hakan lite och våga prata med kollegan som alltid sitter ensam. Trots att det tar emot i vårt svenska samhälle att gå fram och prata med främlingar. Jag hörde en gång som sa att den heliga ande är inte svensk. Och det håller jag med om. Vi kan rätt begränsa Gud och tänka att sådär gör man inte. Men heliga ande, han är minsann internationell. Och vad jag fastnar för i den här texten är att Jesus möter den här kvinnan. Som kanske inte var den mest framgångsrika i hela staden. Men han ser henne, han pratar med henne och han delar evangeliet om riket. Han berättar om Guds goda, det levande vattnet. Han berättar att det kommer en tid där man ska tillbe ande och sanning. Och han berättar att det är han som är Messias. När vi möter andra människor så får vi inte glömma bort den lilla, om än så viktiga detaljen, att dela evangeliet om riket. Ord och handling ska sitta ihop. Ett annat bibelord som jag har burit med mig mycket när jag funderat kring den här predikan är Jesaja kapitel 58, vers 6 och 7. Och jag tycker att verserna som vi strax ska läsa understryker vilket typ av sätt vi kallade till att leva som Jesu efterföljelse. Man talar i den här texten om vilken typ av fasta Gud vill ha. Men jag tycker att man kan översätta det här till våran efterföljelse också. Och jag läser ur Kärnbibelns översättning. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa de som är bundna i synd. Slit sönder repen till människors tunga bördor. Befria de förtryckta. Bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den som är hungrig. Ge husrum för hemlösa människor. När du ser någon naken, kläd honom. Vänd inte ryggen till det som är ditt kött och blod. På ett sätt så är det här en ganska stor och ganska drastisk uppmaning. Vi ska både slita sönder rep och bryta sönder ok. Men om man funderar på det så är uppmaningen kanske ganska självklar. Som Jesus efterföljare vill vi att alla ska få lära känna honom och inte längre vara fast i synd. Vi vill inte att människor ska få gå med tunga bördor på deras axlar när vi känner en Jesus som säger att han ska sätta sitt ok på oss. Jesus, han såg till dem som samhället inte såg till. Och vi bör alltså handla på samma sätt. Allt för att sprida budskapet om den oerhörda kärlek som han har givit oss. Vi vill leva ett liv med Kristus som förebild. Och vi vill leva ett heligt liv. Ett liv som skiljer sig mot den här världens sätt att tänka och agera. I söndagsskolan så har nog de flesta av oss lärt oss om det dubbla kärleksbudet. Vi ska älska våra nästa som oss själva. Men frågan är om vi har funderat på vad det här faktiskt innebär i praktiken. Har jag eller vi funderat på hur ett Jesusfixerat liv ser ut i din och min vardag idag? Jag fick en 5-årsdagbok i julklapp förra året. Och där var ett av de första uppslagen så skulle man skriva ens livsmål och ens tillvägagångssätt för att nå dessa mål. Och jag tror att de flesta av oss vill att Jesus ska vara vårt centrum och att våra liv ska få kretsa kring honom. Men det är enkelt att vilja, eller ja, det kan vara svårt också. Men min poäng är att vi kanske behöver konkretisera hur vårt liv med Jesus ska se ut idag. Jag har bestämt mig för att fylla i de här raderna i min 5-årsdagbok innan sommaren är slut. Och jag uppmanar dig att göra detsamma. Kanske inte fylla i min bok då, men ta ett anteckningsblock eller skriv i din mobil. Hur ser ditt liv ut som ska peka på Jesus? Huvudsaken är att du skriver ner det så att du kan gå tillbaka och påminna dig om hur du vill att ditt liv med Jesus ska se ut. Skriv ner några små steg eller delmål. Det kan vara svårt att engagera sig 85 timmar i veckan i en volontärgrupp som hjälper utsatta människor. Men du kanske kan ha som utmaning att se de människorna som du egentligen inte skulle se och säga hej till dem som du naturligt bara skulle gå förbi. Nu ska jag gå in för landning och det är lite kul att alla pastorer säger gå in för landning. Det är liksom som att man ska förbereda sig, spätta på säkerhetsbältet för nu kan vi gå in för landning med flygplanet. Men jag ska försöka sammanfatta den här predikan. Vår fråga var ju hur vår efterföljelse till Jesus kan eller ska se ut. Och svaret på den frågan är att vi ska umgås med Jesus till oss själva och tillsammans med andra för att lära känna honom vi följer. Och att våra liv ska visa på hans kärlek i hur vi möter människor i vår vardag. Det kanske är det sistnämnda jag har fokuserat på mest i den här predikan, men det är för att jag vill att du ska förstå och tänka efter vilket typ av liv du och jag är kallade till som kristna idag. Jag vill inte att det här ska bli en predikan som du bara, hon säger det bra och sen så går det här utifrån och glömmer bort det. Utan jag uppmanar dig verkligen till att ta min uppmaning på allvar. Fundera, hur ska mitt liv se ut i praktiken när det ärar Jesus? Vi ska sjunga en lovsång strax. Sen ska vi ha nattvard. Och efter nattvarden så kommer vi ha en responsdel. Och jag skulle vilja göra en inbjudan till att gå fram till förbön. För dig som känner att du inte har fått uppleva Jesus kärlek till dig. För dig som inte känner att du delar entusiasmen över hur fantastisk Jesus är. Men längtar efter att få känna den. Och till dig som längtar efter att få leva det liv som jag har predikat om idag. Men känner att det är svårt. Och det kan vi nog alla stämma in på. Men förbönsplatsen kommer vara öppen efter nattvarden. Lovsångsteamet, eller ni som ska sjunga, ni kan få komma upp. Jag avslutar med en bön. Tack Jesus för att du vill hjälpa oss att leva liv som ärar dig, Gud. Jag tackar dig för att vi får komma till dig och att du ska hjälpa oss i vår efterföljelse till dig. Jag tackar dig för att du vill hjälpa oss att se människor i nöd. Möta dem som inte är i nöd och möta alla människor, Jesus. Hjälp oss att se på våra medmänniskor på det sättet som du ser på oss, Jesus. Jag tackar dig för att vi ska få älska så som du har älskat, Jesus. Amen.